Detta band är inspelat i Vårgårda och har beteckningen S5, där John S. Torell talar över ämnet vilddjuret.
I kväll, det är liksom vad vi känner i den heliga ande, är vemod. Och denna gången när vi reser genom Sverige så har det varit liksom en avskedsresa. Och jag vill att vi ska läsa några ord till att börja med i Uppenbarelseboken. Det 13 kapitlet. Och vi ska läsa ifrån vers nummer 16 och framåt. Och det fick makt att ge vand åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda alla som icke tillgår vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälla, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något utom dem som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd har räknat betydelsen av vilddjurets tal. Så detta är en människas tal, och dess tal är 666. I nästa kapitel läser vi från vers nummer 9. Och ännu en tredje ängel följde dem. Den sa med hög röst: om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall han också få dricka av Guds vredesring, det som är inskänkt i hans vredeskalk, obemängt, och han ska bli plågad med eld och svavel i heliga änglars och i lammets åsyn. Och när de så plågas, uppstyder röken därav i evigheternas evigheter. Och de har ingen ro, varken dag eller natt, de som tillbygger vilddjuret och dess bild, eller som låter sig märkas med dess namn. Här gäller det bara för de heliga att vara ståndaktighet, för dem som håller Guds bud och bevara tron på Jesus. I dessa verser läser vi följande: att de människor som kommer att låta taga sig vilddjurets märke, när märket en gång har blivit inrättsat eller inbränt på deras kropp, är de för alltid evigt förlorade. Detta är någonting ikväll som jag liksom vill bränna in i era hjärtan, därför att vi har alltid ett hopp ännu. Vi möter de ofrälsta och vi liksom undermedvetet tänker som så här: ja, men det blir dock en dag till, ett möte till, en annan vecka, och så vidare och så vidare, och vi har ett hopp. Men syskon i Herren, vi är på väg in i en tid där det icke längre går att ångra sig om man gör ett felaktigt beslut. Och vi ska läsa också från Uppenbarelseboken, det 20 kapitlet. Och vi ska där läsa ifrån, ursäkta, men vi ska läsa ifrån kapitel 19, vers 20. Och vilddjuret, antikristus, blev gripet, därjämte och den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort i tecken, med vilken han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke och dem som hade tillbett dess bild. Båda blev de levande kastade i eldsjön som brann med svavel. Så läser vi i det 20 kapitlet. Och om någon, vers 16, och om någon, 15, icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön. Jag vill att du ska resa med mig framåt i tiden. till den vita tronens dag. Och om du följs där idag, så kommer du att få en plats på en mycket stor läktare som en amfiteater. Där det kommer att finnas miljoner frälsta människor som sitter. Och så får vi se lammet på sin tron. Och där kommer vi framför oss att få se varje människa som har levat på denna jorden ifrån Adam och Eva fram till den sista personen från alla nationer gå fram inför den vita tronen som icke har känt Jesus på jordenlivet. Där kommer även sådana som du känner igen ifrån ditt land. Och hur skulle du känna dig om du stod inför denna tron och så förhöra domen evigt förtappad och liksom få den inblicken, den eviga inblicken att jag kan inte ändra mig längre. Det finns inget som helst hopp. Det finns inget jag kan göra. Jag kan inte böja knän. Jag kan inte gråta. Jag kan inte skrika. Det finns ingenting jag kan göra utan att sträcka fram mina händer för böja på dem och ledas in och kastas i den brinnande sjön där man för evigt dag in och dag ut 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året, år ut och år in, 1000 år, 10 000 år, 100 000 år, 1 miljon år. Det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Aldrig något slut. Har du tänkt dig ödet av dem som icke känner Kristus? Det kan att bliva en sådan chock att människorna i förtvivlan kommer att försöka slita sig där de ser den frälsta skaran sitta i vita kläder. Gå tillbaka till det 19:e kapitlet med mig. Och vi läser där ifrån vers nummer 5. Och från tronen utgick en röst som sade: loven vår Gud, alla i hans tjänare, i som frukten hanna, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten av en stor skara, likt bruset av stora vatten och dånt av starka torden. De sade: halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har nu trätt fram sig som konen. Låt dem oss glädjas och fröjdas och giva honom äran, till tiden är inne för lammets bröllop. Och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att klä sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är det heligas rättfärdighet. Och han sa till mig: skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Ytterligare sa han till mig: dessa ord är sanna Guds ord. Ikväll när vi kom in här så liksom kände jag den helige ande att många av er troligtvis kommer att vara i himlen långt före mig. Men jag kan inte känna sorg över dig, du som är här, därför att jag förutsätter att de flesta av er, allesammans som är här ikväll, är frälsta människor. Om inte, så bör du ändra på dig ikväll. Därför vi kan säga som Paulus, att vara frånvarande ifrån kroppen, det är att vara närvarande med Jesus Kristus i hans härlighet. Men jag kan inte undgå att känna sorg över alla dessa människor som finns i detta landet, som icke känner Kristus. Och den bördan ligger inte på Danmark eller Tyskland eller Amerika, utan den bördan ligger hos er, ni som bor i detta landet. Vi får vara med i lammets skara. Men hur ska ska vi kunna glädjas där. När vi ser kanske kära och nära stå med förgråtna ögon inför den vita tronen. Och vi kommer ihåg tillfällen vi missade. Och vi kommer ihåg hur vi skablade bort chansen att vinna den för Kristus. Gud ska torka våra tårar en dag. Det sker inte förrän efter tusenårsriket. Och du kan läsa detta i Uppenbarelseboken 21 och vers nummer 3. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de skulle vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem, och ska avtorka alla tårar från deras ögon, och döden ska icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer, till det som förr var är nu förgånget. Då först kommer tårarna torkas. Då först kommer vi att glömma dem som gick förlorade. Jag vill vädja till dig, du som är här ikväll, att du verkligen tar saker och ting på allvar och att du slutar leka med ditt liv. Vi ska läsa ur Joel ikväll. Joel, det andra kapitlet. Vi ska läsa från den första versen. Detta är Herrens ord till dig och mig. Så här säger Herren idag: stöten i basun på Sion, och blås en larmsignal på mitt heliga berg. Må alla landets inbyggare där. Till Herrens dag kommer, ja, den är nära. En dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken, vilken gryning som breder ut över bergen. Ett stort och mäktigt folk kommer, ett vars lik aldrig någonsin har funnits, och ej heller härnäste ska uppstå, inte senaste släktens år. Gud talade till Israel, de 10 norra stammarna i detta fallet. Han talade med dem om en dom som skulle övergå dem. Och när vi undersöker historien och genom arkeologi och andra saker finner ut, så finner vi att landet Assyrien, när det slog sönder, så var det många av dem som flyttade upp i vad som idag är Sovjetunionen. Det fanns inget land som Assyrien på den tiden. Man var fruktansvärd. När man hade besegrat en nation tog man kanske 50 000 fångar med sig, som man förde upp till staden Nineve. Och där band man dem, och vid segerparaden så la man ut dem som ved på själva huvudgatan. Folket kantade, där låg de bundna levande. Sen körde det syriska kavalleriet med sina stridsvagnar som vi hade på den tiden, en öppen vagn med 2 hjul. Och med långa spikar som stack ut ifrån hjulen, det körde man över dessa människor. Och på detta viset firade man segern som man hade haft. När de tog en stad så skonade man väldigt få människor. Man helt enkelt, kvinnor till exempel var havande, sprätte man upp, slet ut barn och slängde det i väggen för att sätta skräck i befolkningen. Man brände ut ögonen och så vidare. Lyssna till vad Herren säger i dessa ord: ett folk ska komma som aldrig någonsin har funnits förut. Det ska inte heller finnas förrän i den sista släktens år. Idag står Sovjetunionen färdig. Framför dem går en förtärande eld. Bakom dem kom en förbrännande låga. Likt Edens lustgård var landet framför dem. men bakom dem är det en öde öken. Jag undrar mig, finns ingen räddning. De teser som hästar, också som stridshästar hästar just av. Med ett drassel liksom av vagnar, springer de fram över bergens trappa. Med ett brus, som av en eldslåga, där på tärstro. De är som ett mäktigt folk, ordnat till strid. Vid deras åsyn grips folken av ångest. Alla ansikten skiftar färg. Så sen hjälte hastar de stad, lik stridsmän bestiger de murarna. Var och en går sin väg, makt fram. Och ingen tager miste av sin stort. Här finner vi en beskrivelse som skedde när huvudstaden Samarien föll och när Israel föll och människorna fördes bort. Men detta budskap har Herren lagt på mig är ett budskap till konungariket Sverige. Jag vill visa er ikväll två stycken tidningar som kom ut. Den ena gavs till mig igår, den heter Sovjet har sabotör i Sverige. Detta är det socialdemokratiska partiorganets tidning. Idag kom man ut med en annan stor bild. ÖB står överst på dödslistan. Och så avslöjar man på 4-5 sidor inuti. Om du överhuvudtaget känner till någonting om underrättelsetjänst. Om du känner till någonting om krigsberedelse. Och om världsregeringen. Så ska jag tala om för dig att dessa rubriker hade aldrig fått kommit fram utan att den svenska regeringen har ett syfte. Syftet med detta är helt enkelt att förbereda det svenska folket på att ni är redan förrådda. Det är för att lamslaga er försvarsvilja. Att sända förvirring i bland leden. Och jag vågar påstå att ni nu kommer under de närmaste månaderna. Där vi nu ligger i, ska vi säga, en vågskål. Så kommer ni att få höra mer om Sovjetunionen. Det kommer att ske mer kränkningar. Det kommer komma fram mycket mer i tidningarna. Och orsaken till detta är att världsregeringen nu har gett sitt tillstånd till en invasion i Sverige. Den är nu på väg. Och nu är det endast Gud som genom sin helige ande kan avstyra detta och helt enkelt sända förvirring i den ryska leden. Nu finns det många ungdomar här. Jag vill ta tillbaka er lite grann i tiden. Och det var nämligen som så att omkring 1912 så var det en kristen man i Norge som var andedöpt. Finnmarks Johansson tror han hette. Och denna mannen fick syner som han skrev ner. Och i dessa syner så visade Gud det första världskriget. Och den enkla mannen reste ner till Oslo, som var huvudstaden, är huvudstaden fortfarande i Norge. Och där samtalade han med pastorer. Och där så blev så övertygade av äktheten i vad denna man hade sett. Att de genom kontakter fick han dem upp till stortinget. Och han fick tala med den norske konungen. Som gav honom ett brev och sände honom till den svenska konungen i Stockholm. Dit han kom ungefär någon gång på 1913-talet. Den svenska konungen blev så övertygad som också var släkt till den tyska kejsaren Wilhelm. Att denna mannen sändes ner till Tyskland. För att varna den tyska kejsaren den sista gången. Men när han kommer till Tyskland och väntar på audiens och får se den tyske kejsaren så bryter kriget ut. Och det var oåterkallingen för sent att hindra det. Denne mannens profetier räckte ända fram till 1953 Och det sista han beskrev var den stora katastrofen i Holland när dammarna brast och vattnet flöt in och många tusen omkom i Holland år 1953. Ja, vi har flera andra. Vi har Claesson framför annat. Och det är inget tvivel om att Gud hade bestämt domen skulle falla över Sverige ungefär 1951-52. Ni som var lite äldre, jag kan ihåg det som tonåring, väldigt ung tonåring på den tiden. Att vi fick höra i radion en dag att en svensk DC-3 hade blivit nedskjuten ifrån Gotland på väg till Stockholm med flygvapens personal som var på hemväg på permission. Så började dramat. Svenska marinen skickade ut 2 stycken Kataliner som bara letade efter överlevande för att planet hade försvunnit. Det var allt vi visste då. Och då kom det ryska jaktplanet igen och sköt ner en Katalina. Ryska ubåtar var närvarande och rusade fram för att plocka upp besättningen, men då hade svenska torpedbåtar hunnit ut och jagade undan de ryska ubåtarna och fick upp besättningen. Stalin då provocerade fram och försökte att provocera fram en konflikt vid vilken Ryssland kunde angripa Sverige. Men just vid denna tidpunkt så hade många pingstpastorer och även andra pastorer fått en nöd. Och det blev en väldig väckelse de första 2-3 åren av 1952. Stalin dog. Och det blev inget. Senare har avhappade ryska arméofficerare bekräftat att så var fallet. Så sent av 2-3 år sedan satte cirka 15 svenska flygvapenofficerare i Sibirien i fondarna dessa 3. De kom aldrig hem och de kom aldrig levande tillbaka till sitt land. Idag är ni i samma situation. Varför är Herren så vred? Varför kommer straffet just nu? Jag ska dela detta med dig därför att vi tog en vecka av bön. Där jag samtalade med Gud, gjorde ingenting när vi kom in till Sverige. Jag frågade honom, vad är det Herre som gör att du är så vred på detta folket? Och Herren visade mig att det finns ingen nation i världen idag som han har välsignat som i ett land. Det finns inget land som har haft fred som ungefär 1809. Det finns inget land med en sådan standard med så mycket mat, kläder och andra saker som ni har. Men istället som en nation, nu talar inte till er som kristna utan nu talar till som en nation. Istället för att tacka Gud för detta så har man gått in i avgudadyrkan. När den svenska statskyrkan som inte har kanske mer än 12 eller 13 biskopar, där det finns 8 biskopar som har vigt sitt liv åt Lucifer, blivit medlemmar i frimurarloger och sitter och dricker en kalk med blod blandat med nattvardsvin ifrån kyrkan och desekrera sig själva, då hade det gått långt. När det finns 500 svenska präster som har följt dem, när det finns 10 000-tals frikyrkepastorer, äldstebröder och andra som har gått med i dessa ordnar och där svurit en trohet emot en organisation, emot ett annat syfte än emot Kristus. Detta är avgudadyrkan. Vänder man mig till Hosea, det 8:e kapitlet. Hosea, det åttonde kapitlet. Vi ska där läsa några verser. Här säger Herren som så här: sätt basunen för din mun. Så som en örn kommer fienden över Herrens hus, eftersom de har överträtt mitt förbund och avfallet från min lag. De ropar till mig: min Gud, vi känner dig, vi har visat. Men eftersom Israel har förkastat vad gott är, skall fienden jaga honom. Själva valde de sig konungar som icke kommer från mig. De tillsatte första utan att jag fick veta något därom. Av sitt silver och sitt guld gjorde de sig avgudar. Ty de skulle ju förstöras. En styggelse är din kall, Samarien. Min vrede upptänd mot dessa människor. Hur länge skulle de kunna undgå straff? Från Israel har ju kalven kommit. En konstarbetare har gjort honom. Och en gud är han icke. Nej, Samariens kall ska bli krossat i smulor. Lyssna noga till vers 7. Till vind sår de. Med andra ord, Herren säger, man har sått i vinden. Och storm skulle de skörda. Säd skulle de icke få. Deras gröda skall icke giva någon föda. Och givet av något skulle främlingarna uppsluka den. Herren varnar oss på ett kraftigt, mycket kraftigt sätt. Nu går vi till Hosea, det fjärde kapitlet. Hosea, det fjärde kapitlet. Och jag läser från vers nummer 1. Hör en Herrens ord, Israels barn. Till Herren har sak med landets inbyggare. Eftersom ingen sanning, ingen kärlek, ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger. Man mördar och stjäl. Och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkarens vis. Och blodstod följer på blodstod. Därför ligger landet sörjande. Och allsam lever därför smakta både djuren på marken. Och fåglarna i himmelen. Själva fiskarna i havet förgås. Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan. Eller förebrå honom. Eller förebrå ditt folk. Som man bör gå till rätta med prästen. Det här domen börjar. Det här den börjar hos prästen. Hos pastorerna. Biskoparna. Men i det nya testamentet läser vi sånt här. I Petrus att alla frälsta har blivit präster. Varför har ondskan fått ett sådant utbredande? Vad är det som har hänt? Hosea säger på ett annat ställe att mitt folk, de förgås på grund av kunskap. Man förgås på grund av kunskap. Eller brist på kunskap. Om du tittar på medelsvansen i församlingen, det kan vara baptister, missionare, pingstvänner och så vidare, så finner du att genomsnittskristne väldigt sällan läser Bibeln. När man går på en gudstjänst så kan du titta omkring och du finner att väldigt få människor har en Bibel med sig till sin gudstjänst. Om du lyssnar till predikningarna så finner du att de flesta pastorer läser en, kanske en halv, ibland tre verser. Och så gör man ett väldigt utläggande om detta. Vilket betyder att genomsnittskristen, han kan kanske en eller två eller tre bibelverser här och där. Man har ingen aning om vad som står i ordet. Så går man en gång i veckan. Och helst vill man ha mycket sång. Jag har träffat många som kanske inte lever så där nära Jesus. Och de säger som säger, ja, vi tycker om de där kyrkorna där det är mycket sång. Varför? Jo, därför att samma sak hände till dem som till Saulus. Kung Saulus. Och det var nämligen som så. Att när svårmotsanden kom över honom. Då ville han ha sång. Så han kände sig bättre. Och det var som händer i många församlingar. Vi ger dem en massa härliga sånger. Tårarna kanske till och med kommer. Men inga tårar där man vill använda sig. Utan det är sentimentalitet. Och den frälser inte. Och så säger man, det var verkligen skönt, det var som balsam för mig. Och så går man ut och liksom har fått en liten lyftning av syndabördan. Men man går ut lika ofallt som man gick in. Och så säger vi som säger, ja, det var härligt, det var många ofallt idag på mötet. Men käre gode Gud, hur många kom fram och gav sitt liv till Kristus? Vi måste göra som profeterna gjorde. En radikal förkunnelse. Vi måste ändra våra tongångar lite grann. Vi måste ändra dem på ett sådant sätt att vi verkligen får en udd på vårt budskap. Om detta som vi läser om här skulle hända, vi säger innan en eller två dagar, hur skulle du leva? Skulle du då säga att nu ändrar jag hela mitt liv? Men varför ska den ofallse lyssna till dig och mig? Hur mycket kraft har vi i Kristus? Vi myglar. Vi ljuger. Vi jobbar svart. Vi gör falska deklarationer för att spara lite kronor här och var. Och vi gör det ena och det andra. Och så har vi inte kraften. Vi lever inte som saltet. Lyssna till vad Herren sa. Dock bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan. Eller förebrå honom eller förebrå ditt folk som man bör gå till rätta med prästen. Vet du vad vi har gjort de sista 30-40 åren? Jo, vi har legat i skyttegravarna och tagit koll på varandra. Vi ligger och kämpar mot varandra. Vi splittrar hår över den doktrinen eller den doktrinen. Och händer något innan baptistsamfundet? Jag inte kan pingstvännerna med och gå över dit. Utan det ska hända där. Man har kört ner i Julsbo. Där varje sekt liksom ligger för sig själv. Man har lite ekonomik då och då. Men den där kraften finns inte. Hur känner folk dig i din bygd? Hur känner de dig? När de ser dig. Sedan då en rakryggad person som har åsikter som man vågar stå för. Är ditt ord värt vad du säger? Om du ger ett löfte, håller du det? Är du känd för att människorna säger, ja, honom behöver vi inte ha något underskrift eller något kontrakt med. Har han lovat det? Då blir det så. Tänk om vi kunde bli kända för vårt ordskull. Vers nummer 6 står det så här. Det är förbi med mitt folk. Därför att det ej får någon kunskap. Det är förbi med mitt folk. Därför att det ej får någon kunskap. Om du vet om att det finns tempelriddare och frimurare. Och att många av dem kanske håller ställningar i församlingar och så vidare. Är du redo och vågar du att börja bedja, ta ner den här andefösten och sen samla ihop några stycken bröd och i kärlek gå till pastorn och begära ett styrelsemöte. Och därifrån styrelsen och pastorn konfronterar och säger som så här, att vi är förskräckta, vi är störda, därför att vi anser att någonting håller tillbaka väckelsen i denna församlingen. Och vi kräver en upprensning i andevärlden. Vågar vi göra detta? Varför är det så som det är? Jo, därför att du och jag har varit som slaktfår. Vi har gömt oss. Vi är rädda. Vi vågar icke säga ifrån. Men om du och jag icke säger ifrån, vem ska du tala? Jag har gått i era städer här och tittat lite grann. Vi gick här idag på eftermiddagen i Allingsås nere i centrum. Har du sett folket? Ta dig tid en dag. Har inget ärende. Men gå ner i centrum. Gå in i affärerna. titta på människornas ansikte. Titta på deras ögon. Lyssna till vad de säger. Jag har aldrig sett så många människor som är i så stor förvirring som jag har sett denna gången. Var ska de gå någonstans? Du tror väl inte att de läser en affisch där det står att i Philadelphia kvällande väckelsemöte och i Frälsningsarmén där har man ett symöte och baptistkyrkan har man ett avskiljningsmöte för missionär. Tror du att de går dit? Det gör de inte. De är i ett vakuum. Men om du och jag får en vitglödad frälsning där elden brinner med en sådan intensitet att den släcker all synden, då räcker det om två eller tre eller fyra vi går ner på en gata och du ska se att människorna kommer att vända sig om och få synda nöd. Vet du vad en väckelse är? Ska jag berätta det för dig? Jag har längtat efter den. Jag har sett dropparna. Men väckelse inte när vi sätter upp ett jättetält eller hyr en skola eller någonting sånt. Utan väckelse börjar med en eller två som börjar bedja. Och så ökar skaran i intensitet. Där man möts kanske en gång i veckan. För att ha bönemöte en hel natt. Hur beder man? Jo, man prisar Gud. Man beder för syndare. Man renar sig själv genom att be den förlåtelse. Man har tacksägelse, det är profetier och så vidare. Det böljar fram och tillbaka. Och när elden faller, då faller den på ett sådant sätt att i kvarteren runt omkring så vaknar människorna när man ligger och sover med på natten. Och de vaknar med en syndanöd. Och på den platsen där det varit till exempel utanför England på ungefär 1948, så bröt väckelsen ut. Det var några män som hade bett i 6 månader och mött sin hörlada. Jag tror det var 1 eller 2 gånger i månaden de möttes för en hel natt. Och de var väl ungefär 12-15 stycken. Och en natt när de var där och prisade Herren och bad, så plötsligt så blev de slagna i anden när de låg utslagna som bowlingkedjor på golvet. Och så hördes Herrens röst. Den faller! Den faller! Och när han sedan lyckades kravlas upp och gå in till byn, då var alla människor uppe. Man skrek, man vrålade. Var finns någon som kan leda mig till Kristus? Hur blir jag frälst? Man låg i diken. Överallt man hade samlat upp polisstationen och man ropade. Och under 3 veckor skedde denna hemsökelse av Guds ande när människorna blev frälsta till 100% i by efter by. Så var det en by där man helt enkelt sa det som så här, att vi ska i djävulens namn stå emot detta. Och då var det tusentals människor som hade blivit nyfrälsta till den här byn. Och bildade ring runt omkring. Och så lyfte de händerna och prisade Gud. Och där stod krögaren, där var, stod och dansade mitt på golvet och så vidare. Och plötsligt så stannade dansmusiken och började gråta. Krögaren slängde sin betälj och började ropa på Jesus. Och så blev hela den staden frälst. Det är väckelse. Och detta är det enda som räcker för att rädda detta landet. Vi behöver inte mer konferenser. Vi behöver inte mer tältmöten. Vi behöver inte mer saliga möten. Vi behöver ett radikalt möte med Jesus. Är du redo att bli det verktyget? Vi ska läsa ifrån Matteus. Vi ska där läsa ifrån det 6:e kapitlet. Och vers nummer 12. I 13 söndag maj. I är en jordens salt. Men om saltet mister sin salta varme ska man då giva det salta igen. Till inte annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna. I är en världens ljus. I gärna stad döljas han ligger uppe på ett berg. Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på ljusstaken. Så att det lyser för alla dem som är i huset. På samma sätt må och i ett ljus lysa inför människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisa i det fader som är i himlen. Matteus, det femte kapitlet, verserna 13 till och med 16. Är du villig att bli ett salt? Är du villig att helt enkelt bli en krydda i samhället? Och få ändra människornas liv? Det kan du få bli. Om du helt enkelt kapitulerar till Jesus Kristus. Men du förstår att det finns många saker som smutsar ner oss. Om du kommer hem en kväll. Och det gör värt att vi är trötta. Och slår på tvn. Och så tittar du på de olika programmen där. Och så sitter du där och skrattar och småler och småtrist lite grann. Man kanske skjuter tre personer. En våldtäkt, kanske lite skilsmässa, lite äktenskapsbrott, lite sex vid sidan och så vidare. Man tänker så här när man sitter och fikar med en kopp kaffe och några bullar och man småmyser så att säga. Men vet du vad du gör då? Du bedrövar den heliga ande. Hur kan vi underhållas av djävulskap? Det går ju inte. Vi måste börja att rensa ren. Vi måste börja att bedja Gud att han sänder sin eld över oss. Så att vi kan bli renade. Nu kanske du som säger som här ikväll att ja, det var ju för tråkigt. Jag hade tänkt att han skulle tala lite profetier och så vidare ikväll. Och klia öronen på mig. Men du förstår, det är viktigare att profetierna, det ska vi tala om, det måste vi veta. Men vad hjälper om vi vet allt och vi inte har kraften? Vad hjälper det? Vänner med mig till första Johannesbrevet. Johannes första brev. Första kapitlet. Nu vill jag att du ska känna sig så att jag dömer dig ikväll. Jag älskar dig. Jag har samma kamp som du har att utkämpa. Ingen skillnad. Men om vi ska ha jobbet gjort, då måste vi leva i Gud. Vers 5 står det så här. Och detta är det budskap som vi har hört från honom. Och som vi förkunnar för er det, att Gud är ljus och att inte ett mörker finns i honom. Har du stått någon gång inför en ond ande? Har du stått någon gång inför människor som har haft onda andar? Jag ska tala om för dig att han har ingen respekt att det finns synd i våra liv. Jag har gjort det många gånger. Jag ska dela en händelse med dig kväll. Vi hade en väckelsekampanj. Flera år sedan i Sverige, jag tror det var på Gotland. Och vi hade, efter en möteslopp hade vi störningar. Och efter mötet gick jag ner på sista banken. Och det satte 4-5 personer där. Och den ene grabben hade varit utanför tältet och tömt en halvpanna med brännvin. Han såg och rullade precis väck. Där kom han ner dit. Så vaknade han ur ruset. Och jag ser som två strålkastare ut ur hans ögon. Och han börjar slunga förbannelse mot mig. Och i det ögonblicket förlorar jag all styrsel över mina ben. Jag känner att jag bara viker och kan inte stå. Och de hugger tag i mig och håller mig uppe. Mina medarbetare stod bakom. Jag fokuserade mina ögon på honom. Och så sa jag, i Jesu namn du jävel, i Jesu namn. Ruset gick. Den onda anden gick. Men du förstår att det här är någonting som du kommer att få gå upp emot. Därför att först och främst så måste ni gå ut i församlingarna. Ni måste gå ut och få människorna med er. Bedja. Det betyder att ni måste kunna driva ut de onda andarna. Ni måste kunna taga makten över dessa. Lever du i ljuset? Vi kastade ut onda andar för inte så länge sedan med väldigt stark manifestation. Och jag hade en fuling som skrattade och skrek. Och han sa till mig som så här, vem är du? Kallar man fula ord. Och det var härligt att kunna säga till honom som så här, att varje tunga ska bekänna och varje knä ska böjas att Jesus är Herre. Och nu skrek jag till Jerusalemet, nu ska du böja knä du onde ande. Och mannen som vi drev ut ur, han ramlade som en säck potater på golvet och slängde upp händerna. Och den onda anden ropade med hög röst, Jesus är Herre! Han var tvungen! Därför att Jesus är Herre. Men den auktoriteten får vi inte om vi lever ett slarvigt liv. Den auktoriteten har vi inte om vi lever ett slarvigt liv. Den har vi endast om vi vandrar i ljuset och i förlåtelse och i förkrasselse. Nu kanske du säger som så här att du tänker att jag är en superpredikant. Jag ska tala om för att jag var född i Huskvarna i Småland. Jag var född, besatt av onda andar. Under många år så kämpade jag med dessa och visste inte varför jag hade så svårt i mitt liv. Och jag misslyckades i skolan. Var ofta inne på polisstationen. Var ett problembarn. Ett skräckens barn. Gängledare. När jag var 15 år gammal. Eller 16, jag var 17 år gammal. Så höll jag på att döda min första man. Och det var ett Guds under. När jag rände en stor kniv in i bröstkorgen på en annan gängledare och slit till för att få honom ner på fall. Inte hade jag någon tanke på då att han skulle leva. Men sedan fick jag reda på att kniven hade gått in mellan hjärtat och lungsäcken och på något sätt inte punkterat någonting. Hade han dött hade jag aldrig kommit till Amerika. Där jag gjort 15 år på ett fängelse. Och varit märkt för alltid. Gud höll sin hand över mig. När jag gick ut realskolan. Hade jag 3 stora C. Ett av dem i engelska. Resten av betyget var B-fråga. Fråga på den tiden. Och jag stod på Huskvarna gjuteri. Som maskinförmare. Som en 18-åring, misslyckad, utslagen, viljelös, söndertrasad. Men Gud rörde vid mig fast när jag var ofast. Lyfte mig ur dyn. Förde mig över på andra sidan Atlanten. Där han frälste mig och min fru. Jag ska tala om för dig. Att när jag blev frälst, jag hade en sån dålig karaktär. Och jag säger detta för att dela det med dig, därför att många av er sitter fast i självömkan. Jag var så feg innan jag blev frälst. Att när min fru och jag var ute och gick. Och det var någon som hotade oss med stryk, så skickade henne fram först. Då är det illa till. Jag ljög. Förskingrade, stal, bedrag. Det fanns ingen ryggrad. Det var som en överkokt makaron. Men när Jesus kom in i mitt liv, så gav han en längtan efter att få bli en ny människa. En ny skapelse. Och jag kan säga dig idag att Gud, han bröt ner mig. Precis som det står i det gamla testamentet. Han tog ett lerkärl och började om på nytt. Och detta kan ske till dig idag. Det ska ske till dig idag. Du kan bli alltså som en eldslåga som går ut över detta landet. Hur kommer du dit? Det står som vi säger, så har vi gemenskap med honom. Och vi vandrar i mörkret, så ljuger vi och gör icke sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrager vi oss själva. Och sanningen är icke i oss. Varje dag måste vi komma till Kristus. Varje dag måste vi bekänna vår synd. Jag samlade männen i min församling där jag förestod i Sacramento förra året. Och vi har på lördagar har vi, och vi kallar för ett frukostmöte på morgonen. Männen och vi bytt samlar om 3 stycken stekägg och skinka och så vidare. Vi har gemenskap och så har vi sammankomst och någon har något att dela. Och vet du som framkom på ett av dessa? Det var en förkrasselse. Det framkom att alla av oss män, vi hade en mask för ansiktet. Och vi liksom när vi kom till kyrkan hade vi pumpat upp halleluja-pumpen. Och tagit på oss ett skinande leende. Och alla trodde att alla hade det helt enkelt jättelätt. Men vet du vad djävulen hade gjort? Han hade isolerat oss och sagt som så här. Att de problem du har, det finns ingen annan som har det. Lika borde hålla käft och inte säga det. För då slänger de ut det i församlingen. Och då började bekännelserna komma fram. Det var många som kämpade mot onani. Det var många som kämpade mot pornografi. Det var många som kämpade med lust. Man hade olika grejer och så vidare. Och när männen gråtande fick bekänna att dessa saker var realitet i sitt liv, så fick de en förlossning. Och plötsligt fick de en kärlek till varandra. Ja, men du är ju likadan som jag. Vi har ju samma kamp. Systern gör samma kamp också. Kanske på andra områden. Och det här vi måste mötas inför korset. Du och jag. Och förstå att vi har alla samma kamp. Alla strider vi. Och vi kämpar. Men vad härligt. Att kunna få bekänna för Kristus. Och kunna få säga, Herre, rena mig i ditt blod. Rena mig, Jesus. Ikväll står Jesus här mitt ibland oss. Det är folk i det rummet, vid hallen, det är folk här nere. Jesus är här. Han vet vad du gör i ensamheten. Han känner dina svagheter. Och han säger till dig ikväll så här. Att när du bekänner och säger gode Gud, rena mina händer, rena mina ögon, rena min mun, tag mig Herre, så ska du ikväll få ett kraftigt möte med Jesus. Bekännelsen bryter förbannelsen. Och det ger oss segern. Ska vi be dig just nu. Himmelske Fader, vi tackar dig för förmånen att få vara här ikväll. Herre, jag tackar dig för dessa män och kvinnor som älskar dig. Och här är det ingen skillnad på dem och de män och kvinnor som jag har med i USA. Samma kamp. Samma kamp, Herre. Och nu ikväll, Herre, ska du lösa. Herre, du ska lösa människor ikväll. Och vi prisar dig, Jesus, att varje boja ska brytas som djävulen lagt. Varje lögn ska brännas bort. Tack för din helige ande som går här som en glödjande vit eld här ikväll, Herre. Och rör vid oss och renar oss. Vi tackar dig. Vi lovar dig. Vi upphöjer dig. Och vi ärar dig. I Jesu namn. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Vi ska ha en bönestund just nu. Och du finns här som inte är frälst ikväll. Du kanske finns här som säger som så här att jag vet inte om jag riktigt är frälst. Jag kan inte se alla som finns i det rummet, det är för många där inne. Men finns det någon i det rummet där inne som Gud har talat till, så res upp och kom upp här till mig där jag står här, ska jag bedja för dig. Är det någon här i detta rummet just nu som känner att du vet inte om du är riktigt frälst? Du vill göra detta klart. Res dig upp och kom fram och ställ dig, ska vi bedja för dig. Just nu. Någon som behöver Jesus just nu. Tack Jesus. Tack Jesus.
Hur man attackerar detta? Sen får ni som sagt komma igen med frågorna.
Okej, okay, jag vill göra som så här att jag ska dela en speciell sak med er som jag inte delade med igår. Och jag såg här på en av era grejer, och jag tänkte, här har jag en större grej. Och det är just detta märket. Samtidigt tittar på detta märket. Okej, okay, det känner ni igen. Nu är det som så att vi ska läsa ett ord ur femte Moseboken. Hur jag alltså kan vi gå en annan gång. Jag trodde jag var färdig. Femte Moseboken, 28 kapitlet. Och vi läser dig från vers nummer 1. Om du hör Herren, din Guds röst, så att du håller alla hans bud som jag idag giver dig, och gör efter dem, så skall Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser skulle du komma över dig och träffa dig när du hör Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ska du vara på marken. Och så går du vidare om välsignelsen. Men så läser vi också i vers nummer 16. Står det så här. Men om du icke hör Herrens, din Guds röst, och icke håller alla hans bud och stadgar som jag idag giver dig, och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig. Och så räknas det upp alla förbannelserna som du kommer när vi är olydiga. Och för att ta hand om den här andefösten och få en andlig krigföring som fungerar, så måste först och främst all okultism, alla okulta föremål måste bort. Och då kan vi börja med till exempel en sådan sak som till exempel Lucia-firandet. Det tänker man att det där är ju någonting väldigt vackert och förnämligt. Men det här går tillbaka till den katolska kyrkan, där man helt enkelt upphöjde någon till att vara ett speciellt helgon. Och det står ju dock i Bibeln att vi ska endast tillbedja, dyrka Gud och Jesus Kristus. Alltså här har vi skaffat oss en liten avgud vid sidan av. Inte så hemskt mycket, bara lite grann, va? Sen kommer julen. Då har vi tomten. Han är ju rolig att ha. Och alla dyrkar tomten. Alla småbarn älskar ju tomten. Varför? Därför att han får gåvor. Men tomten är byggd på en okult legend. Och framförallt är ju en direkt lögn. Därför det finns ju inga tomtar. Så vill de inte ha tomtar på loftet. Sen har vi midsommarstången. Det är en annan härlig grej. Jag har sett många svenska församlingar på sommaren då sätter upp en midsommarstång, och så går pastorn ut och leder ut, och så går man runt och dansar då. Men vet du vad midsommarstången kommer från? Jo, den kommer från den gamla vikingatiden. Gamla asatro. Där man helt enkelt satte upp denna stången och hängde upp allting kramsigt. Och så gick man runt och dansade där man dyrkade och tillbad onda andar. För att dessa skulle ge fruktbarhet. Och att människorna skulle föröka sig. Det är nog säkert många av er flickor som har sprungit och plockat 7 olika slags blommor. Och lagt den i kudden och försökt att drömma om den som du ska älska och gifta dem med. Det är okult. Det är svart konst. Och det är sådana här små saker som du kanske tänker som säger, ja, det är inte så där märkvärdigt. Men det är just de små sakerna som djävulen, det är allt han behöver, att vi bryter Guds bud. Och fifflar man lite vid sidan om. Och så har vi kraften gro som luften med ett däck som får punktering. Nu tar den här bilden jag visade av Davids stjärna. Då har vi tagit fram detta ur judiska källor. Visste de att 1948 var det en våldsam debatt i Israel. När man stod skulle göra färdig sin flagga. Och de flesta judar vill inte ha det märket på sin flagga. Därför att detta inte bara Davids stjärna, men detta är Salomons sigill. Detta tillsammans med pentagrammen är häxornas, svartgökonstens, mäns förnämsta symbol i nästan 3000 år. Och då sa det folket i Israel som säger, vi vill inte ha en svartkonstsymbol på vår flagga, utan vi vill ju ha Herrens symbol. Men kabbalisterna var. Den här används i häxgruppen. Den används i svartkonst och gjort under många år. Ni kan läsa om det i vår bok. Och det har inte tagit fram ur kanske någon svensk bok. Och det har tagit fram direkt ur judiska arkiv och källor. Vet du vad som händer när du bär en sång? Sen finns det en del som tycker att det är väldigt bra. De sätter kors inne där inne. Det är ju att taga Kristus och sätta honom i symbolen av svartkonstlära under tidernas lapp. Det är sådana här saker som jag vill nämna till dig, Jörn, som bör ansas upp först. Ut med alla okulta saker. Hur många av er är det som har hängt upp en hästsko över dörren och tänkt att det där ska ge lycka? Här igen, under andra, där vi helt enkelt använder gamla symboliska saker för att suga till oss en välsignelse. Hur många är det som har gått med en klyka och leta till vatten utan att veta att det är med onda andas kraft du gör detta? Ja.
Var den okult som den var nu, eller?
Den är okult.
Den är nu. Det behöver inte vara någonting.
Nej, den är okult. Det är okultisternas, eller ska vi säga den som följer Lucifers. Det har varit deras märke i 3000 år.
Bara Davidsstjärnan.
Bara Davidsstjärnan. Det där får ni pröva. Och tror ni inte, sätt igång och skriv. Och skaffa hem materialet och finna ut.
Men var kommer den från början då? Eftersom den så?
Den var skapad utav de rabbiner som började införa kabbalismen. Och den användes till exempel till att driva ut onda andra med. Och i andra besvärjelsesyften. Används en årens lapp. Andra Moseboken 20 kapitlet. Lyssna på detta. Och Gud talade alla dessa ord och sa det: jag är Herren din Gud som har fört ut Egyptens land ur träldomshuset. Du ska inga andra gudar ha efter mig. Du ska inte göra dig något biläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himlen eller det som är nere på jorden eller det som är i vattnet under jorden. Du ska icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem, till jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som ger nåd med tusenen, när man älskar mig och håller mina bud. Nu kanske detta kommer som en chock till er. Därför att det är som så att vi älskar våra traditioner och seder och bruk. Men om jag ska vara ärlig med dig, så måste jag ju tala om för dig vad saker och ting betyder. Och så får du prova att införa ordet. Men häng av det allting. Det finns många kristna till exempel, ni har små kappar hemma och så vidare med horoskopmärken på. Och lite bilder och sånt. Bakom varje sådan finns onda andra. Och det är den som skäller din kraft. Grammofonskivor, till exempel rockmusik, punkrock, vanlig rock, country western. Alla dessa, när de pressas ut i Hollywood eller nu i Nashville, Tennessee. Så efter en skiva jord som är cirkulär kallar man in en häxgrupp. Då läggs originalet på ett altare. Och så framkallar man onda andar och beder om djävulens välsignelse på skivan för att de ska tjäna grova pengar på det. Sedan framkallar man onda andar som ska följa varje skiva och skapa begär och en tillbedjan i den som lyssnar på denna sekulära skiva. Titta på era barn, ni som är lite äldre. Och ni kan märka att just i brytningstiden, till exempel 10-11 år, när barnen började lyssna på rockmusik eller något sådant, så finner ni att hela deras personlighet förändrades. Det är sådana här saker vi måste rensa ut. Och när det rensas ut, vi liksom måste gå hus och sy. Det är många som har en kortlek hemma. En kortlek har symboler som går tillbaka till Babylon. Gamla, djävulska symboler. Du kanske bara spelar, vi säger pinnacle, eller kanske, jag vet inte vad ni spelar i Sverige nu mer. Men du har en kortlek. Var gång du skifflar dessa kort, så skifflar du bilder och symboler som används av djävulstyrkar och kabbalister. En kristen inte har detta. Tärning likadant. Det är också likadant när man helt enkelt slår efter lyckan. Så vill du ha full kraft och verkligen flyga med allt vad Gud har, rensa ut allting. Röbuste.
Jag har ju sådär som jakt, där man slår poäng och sådär, som ett spel och en lek. Det är galet då.
Alltså, när,
ja, och visst. Monopol och är det galet och
well, det är nämligen så alltså, när vi använder en tärning, va, vad vi gör är att då börjar vi leka med spelandar. Därför att då går vi inte till Gud, va, utan vi slår en tärning för att se vad som kommer upp, va. Och vi som är kristna, vi behöver ju inte alla dessa, så vi säger, tidsödande objekt som slår ihjäl tiden först och främst. Och sen finns det till exempel, vi har i USA, så har vi våra kristna bokar, finns det många kristna spel där man helt enkelt har lagt in bibelkunskap och allt möjligt annat, där barnen leker in kunskapen i Bibeln. Och jag måste säga som så att jag spelade mycket schack förr i världen och spelade fias och sådana här grejer, va. Men jag kommer till den punkten just nu att jag har förlorat intresset, och faktum är att jag har hellre en riktigt god diskussion om ordet, eller ett samtal om Herren med någon och beder, eller vi säger bara utbyte tankar och så vidare, eller slå ihjäl tiden. Alltså, jag har ingen tid att slå ihjäl längre. Jag hade massvis förut.
Inte du, när man sitter i en husvagn och sommar är tantigt beder ute, så är du en checkare och sitter med monopol eller någonting med lite barn. Jag tycker att det är lite grann överdrivet med okulta grejer, att en tänning, om du använder på ett riktigt sätt, så att det är trots allt bara siffror det rör sig om. Mm. Lite balans får man ha ordning i det trots allt.
Alltså tärningen i sig själv alltså, har använts, vi säger, alltså, det är en slags spelande. Nu får var och en själv avgöra vad de vill göra. Nu säger inte jag till exempel att onda andra, om du sätter spela monopol, att onda andra kommer upp. Men vi säger som så här att sök Herre. Och vi säger när det gäller sådana här saker, alltså gå inte efter varandra, säger man läser ordet och så säger till Herren, säger, vad vill du jag ska göra? Därför att Gud ger oss ljus var och en, va? Jag kan endast du får göra som så här. Ja. Det är nämligen så att när profetiska gåvor börjar fungera och så vidare, va, så måste vi som nykristna förstå att precis att när vi lär oss profetera, så eller profetera betyder inte det att vi alltså nu är fullmogna, va? Utan när vi börjar så kan det bli vissa missar. Och det jag har delat alltså nu var inte för att slå er över huvudet och så vidare, va? Den här skrivet från länge tid tillbaka. Men alltså detta är en stridsfråga alltså som det judiska folket själva alltså icke ville ha på grund av dess användning.
Det är det andra som har profeterat, det är inte jag som har profeterat. Det är andra som har kommit med profetier. Det är det arbetet som har att göra med. Och det har varit olika människor som inte har
haft samråd med. Det stämmer inte. Du får pröva
till på Herren. Men temat vad ni har gjort med detta, att det är ju i alla fall riktigt bibliskt att vi ska önska Jerusalem fri.
Det
är mål för flaggan och vad man har i Israel. Och det är det ni vill. Ni vill liksom väcka blickarna mot Israel. Välsigna Israel och på oss kristna att välsigna. Och jag tror det är väldigt viktigt det John säger här. Att vi var och en prövar det vi har. Att vi ska pröva det för Herren.
Många måste sätta sig i samband med...
Vad säger du?
Många måste sätta sig i samband med...
Det gör man, alltså vad jag vill framhålla ikväll, alltså det är namnet som så här, va, att när vi läser Bibeln så finner vi som så här, va, att Gud är en helig Gud. Och att oavsett till exempel alltså vad vi har fått i tradition kanske som har kommit bakifrån, men som icke är ifrån Herren, va, utan har kommit från en annan väg, att det liksom alltså tog bort den heliga andes kraft.
Jag tänker på det att på det med rockmusiken, så vi som kristna ibland kan lyssna lite grann och sådär, och en del de håller på med rockmusik, och jag märker på de kompisar jag har som har varit med i knark och sånt som lyssnar på rockmusiken, de vill inte ha med det att göra, de tar väldigt starkt avstånd ifrån det. Och samma tror jag kanske det gäller med den här stjärnan. Att vi som kristna har inte ont av det, för vi har aldrig brukat den här stjärnan till något ont. Vi associerar den till något ont. Men däremot människor som har levat i det okulta och som lever i det okulta har ju direkt, tänker ju inte på något gudomligt när de ser den här stjärnan. Utan de tänker väl på hur de har sysslat på av besvärjelsekonster och så vidare. Är det inte så? Och därför är det inte bra med sådana tecken.
Det ringer upp.
Men då måste jag ställa frågan om hur när vi tog fram det här med allting detta med klara. De välsignelser som har hänt för oss sen, det går långt utöver det mänskliga. Jag vet med alla mina vänner om alla de speciellt ekonomiska grunder som har hänt de senaste månaderna. Skulle Herren kunna välsigna så jämst för att vi blir ett okult märke i tusentals?
Alltså vi måste förstå detta, va, att Gud arbetar med oss där vi är. Okej? Okay? Så till exempel när vi en gång kan att dömas inför Kristus, så kan vi inte dömas i, till exempel jag blir inte ställd tillsammans med Billy Graham, va, och dömd enligt hans standard vad han hade, va. Utan varken av oss är dömda enligt det ljus som vi har. Och när vi som kristna kommer till Kristus, så är ju Gud väldigt medveten om alltså hur mycket kunskap vi har och vad vi vet. Och därför till exempel alltså så är det en glidande skala, va, där ju längre man vandrar med Kristus och ju mer man läser, va, ju mer kräver Gud, precis likadant som när vi får ett barn, så kräver man ju inte särskilt mycket av ett nyfött barn. Utan det byter man ju blöjor på och så vidare, för att göra som det vill, va. Men allt eftersom barnet växer till, så ökar också kraven från föräldrarna på barnet.
Kan man inte se det som att i detta sammanhang då är stjärnan symbol för Israels flagga istället för någonting annat?
Alltså det...
Man ser symbolen som en symbol för Israels flagga på det viset.
Alltså det är ju vad dessa har gjort, dessa makar har gjort. Alltså de har gjort det, så vi säger, god tro, va. Fastän vad Herren nu gör är att han väcker oss inte bara här i Sverige, utan det är, ska vi säga, en utrustning. För går vi tillbaka i det gamla testamentet, så finner vi där till exempel att när det var förnyelse, så stod ju prästerna och läste lagen alltså i templet. Och folk gick hem till exempel och rensade ut och tog bort allting som man hade fått genom avgraduken under tidens lapp. Och det här är en väckelse alltså, där vi helt enkelt alltså får ljus över saker och ting, och så vi säger att vi skärper oss när det gäller beståndet. Så jag begriper alltså det här är en stridsfråga. Och så vi säger alltså att man, ni kanske blir ledsna allihopa på mig. Och vi älskar det i alla fall, därför att det här som vi inte får att slå i huvudet, utan jag endast delar med alltså vad jag har funnit vara sanning.
Ja, det är det man vill, jag tror vi alla vill utläsa, det är det att vi vill veta sanningen, va? Det är det som är intressant. Har inte den stjärnan något samband med David? Den heter Davids stjärna.
Ingenting med David att göra.
Ingenting med David
att göra. Ingenting med David att göra. Därför att kabbalisterna ungefär 200-300 år före Kristus tog fram denna triangel, därför att det är två trianglar som är lagda över varandra, och tittar vi på frimurarna så har de alltså triangeln som är sin huvudsymbol, och det betyder helt enkelt alltså att de har en treenig gud. De har Jahve som är alltså Bibelns gud, och sen har de Osiris som är Egyptens gud, och så har de Baal som är en avgud som var biten av de andra hade runt omkring. Så där har vi alltså en ohelig treenighet. Och det här har liksom lagts ihop tidigare. Till exempel det finns arkeologiska fynd. Alltså det här kan ni själva kolla upp. Där i synagogor man hade lagt den så kallade Davidstjärnan eller Salomons sigill i golvet. Och där man använde detta till att framkalla onda andar och kontrollera andemakterna i detta. Läser ni till exempel tysk okkult litteratur, därför att det finns väldigt mycket svartkonst, och då menar jag inte vad som har existerat kanske de närmaste 100 år, man går tillbaka 400-500 år, så finner vi, och likadant i Frankrike så finner vi att just de här sakerna alltså är huvudsymboler, där vi har pentagrammen, Salomons sigill, och sen har vi då alltså själva triangeln, va. Nej, det är helt enkelt alltså de, som vi säger, började kalla det för Davidstjärnan. Helt enkelt för att, som vi säger, snygga till den lite. Det är likadant med det brutna korset som fredsrörelsen har. Och det var ju många som det gjorde ont i, därför att man hade ju en god mening då att man ville ha fred och så vidare. Det var symbol, va? Men det kan få fel håll.
Du snackar om triangeln, men nej, jag och
talas
om
triangel, och säger
man att symboliserar
fadern, sonen,
den heliga
ande. Det
får snygga till det. Det är det civila man. En annan sak jag tänkte på, det är detta med tempelbyggarna. Det är
ju
någonting som är ganska vanligt inom församlingarna och sånt. Hur pass allvarligt är detta? Är det något som, vad sysslar de med egentligen? Man vet ingenting om det.
Alltså det är, som vi säger alltså, i olika grader, va? Nu har vi gjort som så att det är omöjligt för mig, vi säger, vi har varit ganska länge, att i detalj gå igenom olika grejer och så vidare. Men vi kan säga som så här, va, att varje organisation som kräver en lojalitet och en ed till något annat än Kristus alltså har gått något vid sidan av. Jag vet inte vad de tre löftena som det ger i Sverige, men alltså vad vi måste förstå är att vi har alltså det hårdkokta frimureriet, om vi så säger, va? Och sen finns det massvis av sidoorganisationer, och varje sidoorganisation då har då lite olika, så att tempelriddarna är gjorda för, så vi säger, det är en lättare gren som ska då alltså attrahera speciellt kristna, va? Men det är en inkörsport till andra grejer längre fram.
Jag kan berätta lite grann vad man sysslar med. Just detta med eden och detta, men hur man offrar med...
Varför delar inte du vad du delade igår? Därför att du hade ett färskt exempel alltså, där en tempelriddare det hade alltså avsvårt sig vad som hände till honom.
Ja. Jo, jag känner en som har varit med under många, många år. Han har kommit ganska högt. I TR, i tempelriddarna. Och så för 3 år sedan så blev han andedöpt. Han började få ta sin kristna tro på allvar. Och då kom han i konditionskurs med vad man hade för sig på TR. Och det gjorde att han tog avstånd ifrån TR, tempelriddaren alltså. Och man följde upp honom, mästaren som det heter, ledare, och sen olika grader, olika titlar som man har. Och man sa att du har gett en ed, du har lovat att så länge du lever så ska du tillhöra. Och du ska vara, vad John sa, lojal och solidarisk och allt vad det heter, emot TR. Och du har lovat att du ska aldrig yppa någonting, du får aldrig berätta, du får aldrig tala illa om någon i TR, aldrig avslöja vad vi har för oss. Men han kunde bara inte vara kvar i TR och fortfarande vara kristen och andedöpt. Och då var han förståndig nog att ge efter och inte gå till TR. Så han bad Gud om förlåtelse, han bad Gud att få bli helad, renad och läkt inifrån, ifrån de löften och de eder han hade begått. Och övertygad om att Gud hörde den bönen. Att den här mannen har blivit löst ifrån det. Det visste däremot inte hans, de som var med i TR-avdelningen. För de gjorde allt de kunde. De gick till honom och talade om att om du sviker oss, vi har saknat dig, du har inte varit med på den och den samlingen, den och den graden, han var samlad då och då, si och så, du har inte varit med. Och om du sviker oss så kommer det och det att hända dig, det vet du. Och John berättar lite grann. Om den fruktan det skapar genom att man lägger en förbannelse, man talar om att om du sviktar, om du ger efter, så kommer det och det att hända. Kan du inte väldigt kort ta det med vad det är för hemskheter man lovar?
De har samma ed. Och nu talar vi alltså om frimur här, därför att i tempelriddarna som är en mildare form vet vi inte hur mycket, alltså de har exakt har kopierat av detta. Men mormonerna ger samma ed när de går genom templet. Och det följande är att de helt enkelt svär att om de på något sätt skulle förråda eller omtala vad de har sett eller hört, då ska själva tarmarna ruttna och ramla ur magen. Deras hals ska skäras av och tungan ska ryckas ut. Och de ska bli förbannade för en evighet. Och det är alltså dödseden som de tar, alltså när de kommer in i en grupp. Varje mormon som har gått genom templet här från Sverige ner i Schweiz har tagit den eden. Och orsaken till att mormonerna och frimurarna har samma ed är att Joseph Smith var frimurare. Och när han skrev sina tempelriter som är nästan exakt mot vad frimurarnas tempelriter, så kopierade han detta hokus pokus. Och på det viset har vi samma gaja, va, på båda ställena.
Det är
något
som
är mycket. Det är sällskapet bakom Waldorfskolan. Och Waldorfskolan startades av Rudolf Steiner. Rudolf Steiner kom ut Madame Blavatsky och var med i det teosofiska sällskapet. Och som är ytterst djupt okult. Och Waldorfskolan är elitskolan för de människor som tränas inom okultismen för att bli officerare och regenter inom antikristus regim. Allt detta har vi i vår bok. Och det gör att de arbetar med djävulska makten. Jag kan nämna en annan sak, och det kan jag tampa. Jag har tampat på lite tur, så jag lika gärna kan tampa på allihopa. Och det är att vi tar en film till exempel som Star Wars. Det finns ju 3 olika filmer innan den. Det sista är ju nu The Return of the Jedi. Jag vet inte vad det heter på svenska. Okej. Dessa filmer är byggda på en religion som heter Eckankar. Och den var beställd ifrån världsregeringen som satsade pengar. Så att
Vi hade ett seminar i stadens sakrament där över 5000 personer innan den äckenkarska religionen kom in. Och där bekände de hade presskonferens och så vidare, att de hade steg för steg varit med på inspelningarna för att göra dessa tre filmer så sanningsenliga som möjligt till äckenkars religion. Nu kanske ni frågar, vem är äckenkars? Han låter äcklig. Okej. Äckenkars religion helt enkelt säger som så att någonstans ute i rymden finns det andar av människor som har levat på denna jorden för miljoner år sedan. De har genom evolution, själavandring, heter det så på svenska, utvecklats till att bli så visa att de som döda kan styra de levande. Här går vi tillbaka till samma symbol igen som vi frimar de döda, vi stämmer de levandes liv. Och då finns det en äckenkar som betyder alltså en levande mästare som har blivit utvald. Och då går all kraften genom honom och sedan så förmedlar han den utåt. Och det gör det att äckenkar är en del av the new age movement. Den nya, vad blir det på svenska? Nya tidsålderns rörelse. Som har över 2000 olika organisationer inbakade i sig själv. Och allt detta är hoptvinat då, alltså okkultismen, under ytan för att föra människorna in i det okulta. Så när vi går, när ni går och lägger pengarna på Star Wars, då helt enkelt tar ni era pengar och lägger dem på Lucifers altare.
Jag hörde en, du talade om pentagrammet förut. Är det, är det den så kallade lagerspärran som du kallar för det?
Nej, det är det inte. Alltså, det är en femöring. Så de används, som vi säger, de utbyts så här mellan. Va?
I Göteborg till exempel så skäl satanstyrkare väldigt mycket saker i kyrkan och sånt använder, va?
Ja.
Skulle man inte heller kunna använda saker som ser ut som dem efter att de har använt dem? Jag har fått den uppfattningen att satan, han äger inget, han har stulit allt och vi kan ta tillbaka det.
Han skäller allt. Han skäller allt.
Men vi kan ta tillbaka det, var inte fram några andra. Det har varit min tanke sen när vi pratar om Davidsstjärnan som den oftast känns till av folk, va? Jag kan nämna att det jag känner till om den är att den har använts till att döda människor, vet jag. Att man har vridit den till både en triangel och sen trätt den över huvudet på judar bland annat och så vidare. Och sen dratt isär dem, va? Vritt tillbaka och dratt isär dem. Jag hade aldrig hört förut mer än att jag har sett i Göteborg på tempelriddarordens fasad så har de en stor Davidsstjärna. Så där har jag sett den hos satanstyrkan. Men... det är väldigt svårt det här att se hela bilden eftersom man kan ju bygga ihop utav ett par linjer både det ena och det andra.
Mm.
Och sen att den skulle ägas symboliskt av någon, det är svårare för på något sätt.
Kan vi säga som sådär, ge en liten bild, gå tillbaka till den. Att om vi tittar på när Gud sa det till Moses att bygga tabernaklet och det allra heligaste. Så var det många som undrade vad fanns i templet. Och när Zerubbabels tempel blev plundrat av grekerna. Och där vi kunde titta det. Så fann de att inne där fanns ingenting. Väggarna var kala, va? Det fanns tronen. Och de andra sakerna vi hade som stod beskrivet. Det är kanske 3-4 olika saker, va? Men symboliken var tom. Och vi finner i Bibeln alltså att Gud hela tiden säger som så här, va? Att ni kan inte göra någonting som beskriver mig. Och det är därför som Jesus sa som i Johannes och säger som så här, va? Att fadern söker sådana som vill dyrka honom i sanning och i tro. Så med andra ord, som kristna. Och om vi ska alltså följa vad Gud har visat så behöver vi alltså inga symboler. Nu har vi fått korset. Och vi har det tomma korset som symboliserar att Kristus är uppstånden, va? Men annars har vi inga symboler. Och Gud har aldrig gett oss symboler. Utan vi dyrkar och tillbedjer vår Gud med vår ande. Någon annan fråga på något annat ämne innan vi lägger upp?
att Gud kan inte skada människor som är gud, om man säger det. Som du tog exempel på er själva. Men det är inte det som sker i Ryssland och Kina och sånt.
Okej, tack så mycket för att du la fram den frågan. Vad jag försökte säga igår är som så här. Att så länge som Gud har en plan för oss. Och vi till exempel alltså ska utföra den, va. Då skyddar Gud oss att vi kan inte bli hindrade. Och då tog jag som exempel Paulus. Paulus var ju mycket hotad. Men han hade en uppgift som han genomförde under 30 år. Men när hans tid var uppe så var han halshuggen i Rom. Men tills den dagen då Gud sa att han var färdig så kunde ingen röra honom. Och det var det jag försökte säga igår.
Många sitter i fängelse, det är
20-30 år. Ja, Paulus satt i fängelse. Han fick prygel, han fick allt möjligt annat mellan himmel och jord. Men Gud styrkte honom, helbredde hodde honom, sände honom vidare så han kunde fortsätta. Så det betyder inte att vi inga smärtor har alltså. Och vi kan göra färdigt. Tills här säger vi färdigt.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enud, Bertil och Märta Svensson, Karl-Åke Rödenlöv, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige. För att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej. Jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag var gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till Vår webbhemsida-adress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, så du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.